Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
...343 text-tv-sidan för allsvenskan i fotboll. Just startad. Vilka leder efter första omgången? 22, det måste vara jämnt.
Vi ska se här. Det är väl BK Häcken som gör det på målskillnad före Djurgården och Mjällby som är överraskade här. Men det återstår ju ett par omgångar, ungefär 29 stycken, va?
Frys tabellen, ropar alla Häckens supportrar. 343 som är 343 Gunder Häggs personliga rekord på 1500 meter. Det här var ett av Häggs många världsrekord som författaren Björn Lundberg pratade om i vårt avsnitt 250 när han kärleksbombade Gunder Hägg. Och numera inom löpningen så leder oss ju 343 till det gällande världsrekordet på en engelsk mil och innehas av Hisham El Guerrouj.
En Volvo 343 Turbo. Kommer ni ihåg det? Det var bilen som Per Inge Wahlqvist som vann rallycross-EM 1980. Vinnarbilen fick epitetet Porsche-dödaren. Pi, han kallade det så. Pi Wahlqvistsson, som förresten är morfar till den nuvarande svenska rallystjärnan Oliver Solberg. Och svärfar till flerfaldiga världsmästaren Petter Solberg från Norge. Pi!
Litet instick bara angående den där Volvo 343, det får vi komma tillbaka till senare. Påminn mig om det, jag har en liten historia.
Okay. 343 var spelsystemet i fotboll som revolutionerade fotbollen på 40-talet. Då laget som fick smeknamnet Grande Torino i och med klubbens 5 Serie A-titlar före den hemska flygkraschen 1949. I dagens fotboll så finns också 3-4-3 ganska vanligt förekommande.
Ja, vilka kan spela så? Till exempel i Allsvenskan?
Till exempel IFK Norrköping, till exempel Degerfors. Varberg har använt det tidigare. Undrar om inte Värnamo när de gick upp använde en del. Det är rätt poppis faktiskt.
343 OS-guld har USA tagit i friidrott, flest i världen genom tiderna, och flest individuellt har förstås Carl Lewis med 9 stycken.
343 mål, det gjorde Lena Videkull i högsta serien. Spelar för Trollhättans IF, Öxabäck och Malmö FF. En av de största och främsta målgörarna Sverige haft på damsidan i fotboll.
Och en annan fotbollsnotering, flest målgivande passningar genom tiderna i tyska Bundesliga-fotbollen har Thomas Müller.
Just det, världsmästare med Tyskland i Brasilien.
Ja, och i Bundesliga har han också, förutom rekordet antal passningar, så har han också hur snabbt han kom upp till 100 assist.
Kan det möjligtvis ha tagit honom 343 minuter?
Eller matcher, förlåt.
Hade det varit minuter, då hade jag gjort ännu mer.
Ja, precis, matcher. En lysande gissning kan man säga.
Okej, här passar vi över avsnitt 343 till er allesamman, alla sporthuset vänner.
Med Jens Fjällström,
Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Samtidigt som det är den tuffaste tiden vi har upplevt på länge på något sätt i världen med det som händer i Ukraina, så är det den finaste tiden inom idrotten i Sverige. Och jag känner att det bygger upp mig i alla fall. det vi har just nu, det här med alla slutspel som pågår i alla sporter, samtidigt som vi upplever kulan i luften igen, fotbollen igång, allsvenskan till exempel här på hemmaplan. Tänk alla de här slutspelen, du jobbar ju med ishockeyn Lasse, handboll, innebandy, basket, volleyboll med publik utan begränsningar också.
Jag är speedad för att jag tycker det är så fenomenalt att det är igång igen. Och som du säger med fullsatta läktare och de intryck jag hämtar in från sådana som kommer utifrån, det vill säga andra länder, och ser den inramning vi har. De står bara och gapar. De står och gapar och är så imponerade. Och då tänker jag, det här borde fler få se.
Joel Alme live var det där på Gamla Ullevi. Snart skinner Poseidon inför IFK Göteborgs premiärmatch mot Värnamo. Det var bra. Utsålt Gamla Ullevi, utsålt 30 000 åskådare till Tele2 Arena dagen före när Hammarby slog Helsingborg också. Och den här formidabla publikuppvisningen, den börjar lika starkt nu som innan de här pandemirestriktionerna slog till ju.
Inramningen, inmarscherna, tifoaktiviteterna och det som är så starkt med allsvenskan.
Ja, och tänk att berätta historien om ett tvillingderby. Eller ja. Historien om... För att jag tycker det finns liksom en rik historia på mer eller mindre varje klubb. Det finns så många historier att berätta och kombinera det ihop med inramning. Och jag tycker det finns en potential... Mm. I totalen.
Och efter att ha sett avslutande matchen i det här hockeykvalet också mellan Timrå och Djurgården. Timrå kvaddade Djurgården 4-0 i matcher. Imponerande. Grattis Timrå kvar i Svenska Hockeyligan. Djurgården ur. Första gången någonsin förresten som vi inte har ett Stockholmslag i högsta ligan i ishockey från nästa säsong. Alltså sen elitserien startade. Men det var en lördag, eller hur? Match 4 i Timrå. Mm. Och jag hörde Sanne Lindström som jag spelat i Timrå. Aldrig varit med liknande tryck i den där hallen. Det var enormt, och apropå känslan då att vara på plats. Och just den ångesten som var förra året i den typen av matcher när det var Brynäs mot HV71 utan publik. Hur det var liksom ett sår på läktarplats och alla åkte omkring med ångest. Och på något sätt så, även om det var lika mycket på spel den här gången, Timrå-spelarna överlyckliga efteråt. Förra året, då var det spelare som bara säckade ihop av all belastning varit med om. Nu kunde de njuta av att få göra det tillsammans med publiken.
Jag tittade på Juventus-Inter från Turin i helgen, och det var första helgen som italienska myndigheter sa nu får alla gå. Nu har de släppt covid-restriktionerna och alla var där. Och det är ju samma intryck man har av de här matcherna. Du pratar om Tommy, slutspel här, olika viktighetsnivåer och allsvenska premiären också. Vi är ju tillbaka i, det är ju som att det inte har hänt de här två åren av inlåsning. Det är ingen som har tagit till sig av kokböcker och annat och lagar käk hemma istället för att gå på idrott. Och det är positivt och glädjande. Och det är precis den tiden vi befinner oss i.
Över 90 000 åskådare också. El Clasico. I damfotboll.
Amen.
Mm. Barcelona mot Real Madrid. Apropå fulla spjäll inom på publiksidan. Men också med en damfotboll som går mot nivåer som vi kanske aldrig trodde skulle vara möjligt för några år sedan.
Mm, inte långt ifrån utsålt i Gävle. Brynäs mot Luleå. 6 500 i den matchen i SDHS-spelet. Så det kommer där också.
Sporthuset 343.
Runda bordssamtal tillsammans. Det är härligt när vi ses. Jens, Lasse, Martin som har ordning på alla ljudsladdar där borta.
Ja. Men vad hände med den där Volvo 343? Va? För det var ju...
Ja,
vi hade en granne som hade en sån där Volvo 343. Jag tror inte det var som Pi, valfritt som Turbo, men ändå.
Men innan vi får det svaret måste jag bara höra, Lasse, för du sa direkt, jag måste dra, var det första du sa när vi äntligen ses.
Ja, nej, äntligen.
Så bara, så hinner vi höra på den här storyn innan du sticker?
Jo, det är ju en Turbo. Det är ju en Turbo. Det är en Turbo. Jo, jag behöver rulla vidare. Ja. Det är ju det Volvo handlar om. Jag rullar, ja. Men vad, berätta.
Pi. 343. En hyrbil som jag och min syster hade. Och vi hade åkt till Arjeplog som är inne i Lappland för en begravning. Min farfar hade gått bort. Och det här är, då ska vi köra morgonen därpå tidigt som rackarns till Luleå för att ta flyget så jag kan flyga ner till faktiskt Mjällby. Mm. För genrep med Djurgården. Mitt absolut första allsvenska genrep. Så det här är 1988. Och då kör vi där. Slutet av mars är det väl antagligen något i den stilen. Och snöigt. Har passerat Arvidsjaur. Och så sedan så helt plötsligt när vindrutetorkarna ser två stycken som i fin takt sveper längs rutan där. Och helt plötsligt kommer i otakt. Och så bara, spjonk, så fastnar de båda två. Och så bara, man hör dem. Och så bara, spjonk. Så flyger ena vindrutetorkaren iväg.
Okay.
Under tiden vi kör. Och jag bara, där, tänker, vad är det som händer? Ja, vi fick ju gå ut, vi hittade ju inte upp den andra där. Och hade vi hittat den hade jag aldrig lyckats få dit den igen. Så att det var liksom en vindrutetorkar kort. När vi ska köra vidare. Och det är snömodd. Det är ju ganska jobbigt att ha på rutan. Men som tur var det i varje fall min på körande sidan som blev kvar. Och så fick vi leva med en andra sidan. Som var och det här är vid 6 på morgon. Och kör man från Arjeplog via Arvidsjaur så är det inte så många mackar som har öppet vid den tiden. Nej. så var det bara, ja men vi kör vidare där. Och så kommer det en svag vänstersväng. Måtte det inte släppa. De var ju bakhjulsdrivna.
Just det.
Bakhjulsdrivna. Alla ni som nu kör framhjulsdrivna. Bakhjulsdrift var någonting annat. Så vi kommer mer eller mindre ur den här vänstersvängen och jag som andas ut. Min syster sitter bredvid mig, sover. Och så sedan så, precis när jag är ur svängen så släpper bakänden. Och så sedan så, en gång ratta ja. Och andra gång ratta syrran vaknar. Håller du på med? Vad ser det ut som? Säger jag nu. Och den, alltså, den svänger säkert 4-5 gånger.
Ja. Och det är bra svång då.
Bra svång.
Det där hade varit en barnlek för Valfridsson.
Det hade varit perfekt för honom. För att till slut snurra runt, åka tvärs över på andra sidan och med baken rätt in i snödriverna. Och då är man ju glad att det är snödriver om man befinner sig uppe i Lappland. Ja, men så vi fick vänta där i varje fall en kvart, 20 minuter, en halvtimme kanske var till och med mer innan det kom första bilen som kunde hjälpa oss att dra upp oss ur drivan. Ja. Och så sedan körde vidare till Luleå och så var det ingen mer med det. Lämna in hyrbilen, flög oss och spelade första genrepet.
Hur gick det?
Måste jag ha vunnit.
Det kan du. Måste ju mål.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Nej, det var inte den här veckan då, men jag tänker på att på något sätt tycker jag ändå att det var något du tappade bort. Vindrutetorkarna och det här med dina bilhistorier liksom ständigt återkommande. Vi hade det här med cigarettuttaget och sparkas sönder där. Någon gång var ratten borta när du kom till bilen.
Just ja.
Eller?
Ja. Här på Fredhäll, 500 meter från där vi sitter.
Ja, ingen ratt.
Det som var så roligt var ju, rutan var ju inslagen, det här är säkert en och annan lyssnar på. Jag upptäckte ju inte från början att ratten var borta. Jag såg ju bara att det var massa glas på sätet.
Ja, ja, det
måste
det man ser ju.
In i lägenheten, hämta en handduk eller någonting och sitta på.
Ja, visst.
Så dottern sitter kvar i bilen. Jag rusar in, hämtar handduk, kommer tillbaka. Och när jag kommer tillbaka säger hon, ratten är inte där. Nej, det var den inte.
Skulle jag ha tagit en tallrik med dig också eller någonting liknande? Ja. Nej, det är, fästet försvinner, vet du, då är det över. Men jag ser verkligen en 343 där som får det där fästet. Och så tänkte jag att vindrutetorkaren, tur att den var igång på din sida som körde. Det hade varit ännu större utmaning om den bara var igång på passagerars. Jag har fått säga, svagt vänster. Så, då hade det varit ännu mer Valfridsson över eller något sånt där Dakar-rally, Paris-Dakar.
Ja, det är grejer. Bilar och jag.
Högt i tak i sporthuset.
Jag vill ta upp en grej här. Jonas Jerebko har ju nu skrivit på för CSKA Moskva och ska spela basket där. Och med tanke på det ryska anfallskriget så fattade Svenska Basketbollförbundet beslutet att han är suspenderad från rätten att representera Sverige i basket. Och en av huvudsponsorerna till honom också, som jag förstår, har dragit undan sitt sponsorskap. Att Jonas Jerebko inte får representera svensk landslagsbasket är för mig självklart. Att sponsorer bryter samarbete med honom, det förstår jag. Men jag tänder lampan på de som nu är aktiva och som exempelvis finns och spelar ishockey. Du hade ju direkt, Tommy, i första avsnittet när vi pratade om när ryska anfallskriget startade, så sa du kom hem, sa du, till de här spelarna som är kvar med sina kontrakt och som är kvar med sitt idrottande. Det är deras beslut. Men beslutet att säga ett världsmästerskap i ishockey, vilka ska representera Sverige, det beslutet är Svenska ishockeyförbundets. Och jag menar att är du kvar med ditt idrottande i Ryssland i det här läget, så är du det mot sanktionernas grundtanke. Mot det som samhället och idrotten överhuvudtaget ställer upp på. Nämligen att göra affär i eller med Ryssland. Och då är det dags att ta den diskussionen nu, tycker jag. Är det rimligt att du ska kunna göra affärer i Ryssland, spela, verka i Ryssland och komma tillbaka och representera Sverige? Och jag hörde Olof Östblom, som är Svenska ishockeyförbundets tävlingsgeneral, säga att det handlar om kontrakt som har ingåtts på förhand. Absolut, men kriget startade den 24 februari. Samtliga sanktioner som är tar inte höjd för vilka avtal som har ingåtts före, utan det är force majeure. Det är krig. Ryssland har startat ett vedervärdigt anfallskrig. Vilka anfallskrig är okej för övrigt. Mot Ukraina och i Ukraina. Och det måste vi ta kraftigt avstånd från. Och det gäller alla inom idrotten.
Trots allt fattar Jerebko beslutet under brinnande krig. Vilket jag tycker är en väsentlig skillnad. Det är dessutom till CSKA Moskva. För detta Röda arméns idrottsförening. Det är liksom, bara det borde ju göra att man förstår att det här beslutet borde man inte fatta. Väldigt tydligt och direkt agerat från Basketbollförbundet.
Verkligen.
Väldigt väl kommunicerat också. Och de säger ju det som är faktum också, att Jonas Jerebko är kanske svensk baskets viktigaste spelare genom tiderna.
Mm, vilket gör det ännu starkare att agera.
Visst är det det. Och då är det ju också en legacy för Jonas själv. 10 år i NBA, dyrkad av hela basket-Sverige och i även större kretsar än så. Och det är det han svärtar ner med det här beslutet. Och det tycker jag också är tråkigt, för det är inte bara att det är ett felaktigt beslut, det är dessutom ett dåligt beslut för honom själv.
Jag håller med igen, så det är, alltså Jerebko, det är klart, det är en sak då, han åker ju till Ryssland mitt under brinnande krig, som sagt, och han var ju i Ryssland, åkte hem, kontraktstrul, och sen skriver han på ett nytt kontrakt. Det är ju en skillnad mot att redan vara på plats och inte åka hem, det förstår jag också, men jag tycker absolut att diskussionen är relevant, och den finns redan i Finland, vet jag. Apropå deras KHL-spelare. Och det är klart, Finland har sin långa gräns till Ryssland och krigshistorik från andra världskriget. Och du har varit inne på det tidigare, Lasse, här i podden, att det är skillnad de länder som har varit i krig i något sån här närtid i andra världskriget. De har ett annat synsätt på många av de här frågorna som händer. Och Sankt Petersburgslaget ska då, som är kvar i KHL-slutspelet, har ju de här Leo Komarov och Mikko Lehtonen och svenska stjärnor. De fortsätter ju spela vidare, och kritiken häftig mot den här OS-guldduon, den är rejäl just nu i finsk media och sociala medier, har jag sett, och många vill utesluta dem med landslaget. Och jag såg att general managern där, Jerry Lehtonen, sagt att finska förbundet ska återkomma med ett beslut. Där, så osäkert är det ju inte som det verkar i Sverige kring de svenska hockeyspelarna. När det gäller svenska fotbollsspelare så har jag nu, jag tror väl alla åkt hem, räkning, för ni får hojta till om det är någon som är kvar, ni lyssnare. Men Haksabanovic, Djurgården, Björnström till AIK, Atsikadunic till Malmö, Gigovic till Helsingborg, Dagerstål till Norrköping, Viktor Claesson till FC Köpenhamn då, och Jordan Larsson senast då, som kommer hem till allsvenskan och AIK nu. Han har ju spelat 3 ligamatcher sedan kriget bröt ut för Spartak Moskva, en klubb som ju är en av alla de här som har uteslutits från Europaspel förstås. Men jag tycker det är helt rätt av det, alltså, ifrågasätt landslagsspel för de som fortsätter spela i ett land som just nu står för kontinuerliga krigsbrott. Jag vet inte vad du säger, Jens.
Jag tycker den är jättebra. Och jag tror det kommer att gå i den riktningen också. Och vem vet om det till och med kan vara en del i vågskålen när Jordan Larsson bestämmer sig för att ta sig från Moskva och hem till Sverige. Att han vill kunna fortsätta spela i landslaget om det skulle bli så att för det är ju inte så att den här konflikten blåses över inom närmsta framtiden som man ser nu. Så det här kan ju liksom vara någonting som kommer att vara aktuellt även inte bara hockey-VM utan kommande mästerskap i sommar och höst.
Och jag menar så här, du behöver ställa frågorna till de här personerna, de här människorna, individerna som är där och är svenska medborgare och gör affärer i Ryssland. Och fråga, hur ser du på det ryska anfallskriget?
Mm, och det där tyckte jag Jennifer Wegerup sa det väldigt bra. När vi satt precis vid det här bordet, kommer du ihåg det, Jens?
Mm.
Och det tycker jag när folk slår ifrån sig. Vissa säger orkar inte, det är för jobbigt. Men det kan vara du nästa, det kan vara Stockholm. Jag såg också särskilt många kvinnor. Tyvärr måste jag säga som kvinna då. Jag vill inte sätta mig in i historien, jag vill bara tänka på mina små barn. Ja, men tänk då på att det kan vara ditt barn nästa gång.
Ja.
Vi har också ofta kunnat tillåta oss i väst att jag vill inte tänka på sånt. Jag vill tänka på fotboll, även som journalist. Jag jobbar bara med fotboll eller hockey.
Mm.
Men jag tycker att man kan inte tillåta sig att segla utan på allting stora, viktiga frågor.
Och det är precis det Jennifer här tar upp som är hela nyckeln. Du behöver förstå. Du behöver anstränga dig att se vad som händer. En av lirarna, spelarna, och jag vill inte attackera individer här. Jag respekterar att det är svårt att förstå. Men jag tycker Svenska ishockeyförbundet som eventuellt ska låta de här spela i ett landslag och representera Tre Kronor måste ta frågan. Måste ta frågan. Du kan inte sitta med ansvar för en folkrörelse i Sverige och inte ta upp den här frågan. En av spelarna som kom hem blev intervjuad i Aftonbladet och fick den här frågan, kan du tänka dig återvända? Säsongen var slut, spelat färdigt och kommit hem ifrån KHL. Och då svarar han så här, just nu känns det svårt. Det är mycket som säger emot och en jäkla konstig situation. Just nu vill jag bara ladda om med familjen. Det finns saker som är viktigare i världen än vad man spelar nästa år. Det är ödmjukt sagt och det är fint sagt. Men vad då just nu? Känns det svårt?
Mm.
Svaret är, det är omöjligt. Det är omöjligt att agera i strid mot internationella sanktioner mot ett Ryssland som startar anfallskrig. Bara det är krigsbrott. Anfallskrig är enligt alla konventioner krigsbrott i Europa. Svaret kan inte vara att det är svårt. Svaret är, det är omöjligt.
Mm.
Högt i tak i sporthuset.
Och kan vi säga välkommen till SHL igen kommande säsong till Timrå IK. Och för Djurgården, mästarna i svensk ishockey, väntar hockeyallsvenskan den kommande säsongen. Det är ett faktum i detta nu när Hesa Fredrik ljuder. Timrå slår ut Djurgården och spelar SHL kommande säsong.
Timrå kvar i Svenska Hockeyligan efter den här utklassningssegen får man säga mot Djurgården som vi hörde Johan Edlund här i TV4 och Simor. En av alla händelser, ett pulserande hockey-Sverige just nu. SM-slutspelet, där är ju så att Frölunda är på väg att slå ut regerande mästarna Växjö, leder med 3-0 i matchen när vi spelar in det här. Och efter alla framgångar så ser avslutningen för Växjö-tränaren, den blivande förbundskaptenen Sam Hallam då möjligen ut att gå i moll. Match 4 denna torsdag när podden kommer ut. Och då ska vi också få Färjestad-Skellefteå, ledning 2-1 i matcher Färjestad. Och ja, Lasse, du lyfte ju i slutspelet Färjestad som en guldutmanare och de har börjat starkt. Vi väntar också på ett avgörande i serierna mellan Rögle, Oskarshamn och Luleå-Örebro de närmaste dagarna. Och sen är det riktigt kul som var inne på här tidigare, publikrekord i damishockeyn, match 3, final Luleå-Brynäs häromdagen. Och nu torsdag, denna torsdag, en femte avgörande match om vilka som ska ta guldet. Och det står redan klart att det blir nytt rekord igen, över 7000 sålda biljetter. Häftigt. Och när det gäller hockeyallsvenska slutspelet, alltså kvalet uppåt, så misstänker jag att du är laddad, Jens, inför semifinalerna mellan Modo och Björklöven. Ditt Björklöven. Jag inser att det kanske inte är som att möta Skellefteå varje rivalitet, men sen kommer väl kanske Modo-matcher?
Jo, det får man nog lov att säga. Framförallt för när jag stod på läktaren och när jag höll på Björklöven som hårdast, jag håller fortfarande på dem hårt, då var ju inte ens Luleå uppe i elitserien. Så det är klart att 11 mil mellan städerna. Där uppe är ju det ingenting.
Och du får faktiskt tacka, om du tycker det är kul att de ska mötas i den här hockey-svenska semifinalen som alltså börjar på lördag.
Ja.
Så får du tacka HV71 till att det blev så. För det är sån här, de har sån här valförfarande i hockey-svenska slutspelet. Och HV71, logiskt sett så trodde man kanske att de skulle välja Björklöven som kom lägst av de lag som var kvar. Men de valde Karlskoga. Och det gjorde att det blev Modo Björklöven i den där serien.
Allt för
då.
Spänning, ja, allt för intresset.
Även Modo kanske är favoriter, eller jag vet inte.
Björklöven började väldigt bra, men det smögs in problematik under säsongens gång och Modo har växt under det här året.
Men det jag tänker på när det gäller hockeyn då, inte minst nu också efter att Djurgården åkte ur, jag har ju mina permar från 80-talet där jag satt och klistrade upp varenda hockeyomgång och allting, och då gick jag tillbaka nu i arkivet för 35 år sedan 1988, då slutade elitserien så här: 1. Djurgården, 2. Björklöven, 3. Modo. De lagen spelar ju i Hockeyallsvenskan nu och kommer förmodligen göra det, eftersom jag tror att HV71 går upp, nästa säsong. Och bland de här 12 lagen 1988 så var ju då AIK också, Södertälje och även HV förresten. Och då är det ju så att på något sätt gamla elitserien är nuvarande Hockeyallsvenskan. Det är upp- och nervända världen mot hur det var då. Helt andra nya klubbar har ju kommit upp som inte ens fanns på kartan då. Jag menar som Växjö, som Rögle. Ja, Rögle fanns ju i för sig i allra högsta grad, men inte på den här nivån. Oskarshamn, Örebro. Det är de som nu är etablerade SHL-klubbar. Och just den här riktningsförändringen tycker jag är intressant. Och nu funderar ju många, hur kommer det här påverka också ishockeyn när det inte finns någon Stockholmslag första gången sedan elitserien startade? Och det skulle vara intressant. Du brukar ju prata en del om sådana saker ibland, Jens, och göra en varumärkesanalys av svensk ishockey. För det är ingen tvekan om att på respektive arena, på respektive stad, där bubblar ju, Lasse varit inne på tidigare, otroligt het ishockeyn i Ängelholm, hur otroligt het den i Oskarshamn. Men det är ändå ganska små städer. Om man ser ut ett nationellt perspektiv, hur svenska hockeyligan påverkas utav den här utvecklingen?
Det brukar generellt sett brukar man ju säga att medias påverkan och för att driva upp intresset för en serie för lag är väldigt stark och väldigt Stockholmsbaserad och storstadsbaserad, och det pekar ju i en riktning att, och en utmaning för ishockeyn för att klara av och bibehålla och få samma utrymme för att kunna ha samma potential och marknadsföra sin produkt, och där får man ju se hur det går.
Så det finns något starkt i det här också, att jag menar, vi på, om man lite slarvigt uttrycker, landsorten, vi slår ut de här jäkla stockholmen. Det här är vår sport. De kan hålla på med sina fotbollsderbyn. Det här är vår sport. Det finns ju den aspekten också. Men helt klart är att titta på fotboll kontra ishockey, så är det ju då på sätt kan man säga polariserat, där fotbollen är totalt dominerande i storstäderna. Frölunda finns i hockey, jag vet det. Medan ishockeyn finns runt om i landet och mer geografiskt spridet också.
Malmö har en problem och utmaning för hockeyn, för att MFF är så kolossalt starkt och där ingen konkurrens egentligen Malmö FF där. Men det är ju mångt och mycket tycker jag också det ska bli mycket spännande att se vad som händer de kommande åren här. För jag såg ett uttalande från SHLs vd tidigare, vd i Djurgården Hockey förresten, Jenny Silverstrand, som sa att det här är inte det finns inga tecken som tyder på att det ska finnas andra omsättningssiffror. Då pratar vi ekonomi alltså.
Det har varit oväntat att de har sagt något annat.
Ja, absolut. Däremot är det väldigt lätt att överbevisa henne om hon har fel. Det är bara att titta och räkna. Men det är ju en oerhörd storstadsfixering i fotbollen. Och en absolut noll av den varan, mer eller mindre. För när man pratar om Malmö har sin utmaning, som jag sa nyss, när man pratar om Göteborg, då säger man ju att hockeyn är himla liten i Göteborg, men Frölunda är populärt.
Så att det är liksom... Det såg jag när vi var på ishockey-VM där, 2002.
Ingen gick på matcherna.
Nej, det var skandinav, det var jättetorftigt med publik. Och annars, men de fyller alltid när Frölunda spelar.
Ja. Så att det blir en sån... Och då blir diskussionen medial. Alltså i det här är mycket spännande att se hur media kommer att hantera det här när Stockholm är så starkt i fotbollen och hockeyn inte finns där i yttersta eliten.
Och tänk Lasse, när vi var små i den här stan, det var precis tvärtom.
Ja, men så är det ju också. Det ska man också veta. Det här är ju, det finns ju en tendens att tro att det går lite upp och lite ner, så att säga. Jag är ju,
men hade man varit på fotbollsderby när man kom till plugget, då var man ingen hjälte.
Nej.
Det
var
ju hockeyn.
Nej, men så är det.
Jag undrar om det är ett litet vägskäl Men det faktum att det inte finns någon representation från Stockholm och Mediacentrum, att det kanske är ett vägskäl där det från och med nästa år och framåt riskerar att gå i en annan riktning om man inte agerar och gör någonting åt det. Det borde rimligtvis finnas en risk att marknadsvärdet och intresset för hockeyn skulle kunna dala av den anledningen om man inte aktivt arbetar för att och jobbar med de fördelar som det finns i att vara ute, spridda över hela Sverige och liksom nästan arbetar in en ny slogan för det hela. Vi är hela Sveriges sportliga, alltså något i den stilen. Därför om vi går 5 år fram och så tittar vi tillbaka på det här datumet när vi pratar om det, så kanske det var någonting som vi såg som startade där. Det är lite så jag tänker. Mm.
Så här är det ju. Det är det som är det fina med idrotten, att vi kvalificerar lag, föreningar och vi flyttar ner lag och föreningar. Så är det, och så är respektive struktur.
I Sverige, den svenska modellen.
Den svenska modellen. Och då får det ju vara så. Och nu för tillfället så har inte Stockholm någon representation i högsta ligan. Nej. Och då är faktiskt hälsningen till de som håller på med hockey i Stockholm. Ja, spela med de förutsättningarna ni har. AIK Hockey har ju redan sålt sina derbybiljetter inför hemmamöten.
Ja, vilken kupp. Men om du ringer till dina gamla polare i Montreal nu, som pysslar mycket med NHL och så, de skulle inte tro det var sant, va? Om vi sa så här, de har flyttat ner ett lag av sportsliga skäl här, motsvarande typ Montreal Canadiens, mesta genom tiderna. Alltså det är snacka om annan kultur.
Det kan man lugnt säga.
De har flyttat ner Montreal Canadiens, vad gör de? Det är vårt starkaste varumärke.
Ja. Nej, det...
Kom ihåg, går du och talar med klubbledarna i Växjö, i Karlstad etc., etc., de är inte så intresserade utav. De har det rätt bra. De har hög, alltså Karlstad hög beläggning på sina hemmamatcher.
Ängelholm,
herregud, som har högt. Och vilken, jag satt och kollade på lite, alltså Luleås stämning på utsålt när de lirar mot Örebro. Luleås stämning och tryck i hemmaarenan, alltså det är häftigt. Ängelholm, de har ökat från 4900 som de tog in tidigare till 6310, etage 4. Och vad tror ni det är? Utsålt. Och hur är det? Ja, det har de ju byggt, så de sitter ju precis med nostippen som i NHL mot plexiglaset. Så när det blir mål så är ju hela arenan i rörelse, upplever man när man sitter och tittar. Det är häftigt. Inte bryr de sig om.
Nej.
Och här blir det ju spännande att se hur väljer media att göra. När Djurgården gör ett byte mitt i andra halvlek, ska det toppa liveflödet? Eller är det att Rögle avgör i sadden? Det är en utmaning för Stockholmsredaktionerna. Senast jag tittade, vrid på huvud ljudingenjör Söderberg, vrid på huvud så ser du Marieberg. Ja visst, där sitter de. Ring till Ängelholm, ni som sitter i Marieberg. Får ni se vad som händer. Kolla vad Peter Wolodarski har gjort i Dagens Nyheter. Etablerat redaktioner ute i landet. Västkusten, Norrland. Han har ju förut en
rolig, så där dramatiskt.
Ja visst, han har en rolig reklamfilm. Han står och säger, vi är här uppe i Västerbotten. Då står han ju där vid Luleå älv. Och det kommer en dam på släde där och säger, Norrbotten!
En spark.
Ja, men vi känner,
misstänker
jag att det var ingen släde.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, men du, Lasse, jag ska hämta kärleksbomba-gästen nu.
Ja, det
gillar ändå på något sätt att du kom in och sa, jag kan bara vara med 5 minuter. Och sen ser jag bara hur du i kalendern bockar, liksom avbokar grej efter grej för att du vill fortsätta podda.
Men det finns en stor fördel när man är sen i Stockholm, det är att skicka denna förbaskade trafik. Ja. Och då säger alla som väntar på det, ja såklart, det är jobbigt.
Allting är bättre i Ängelholm.
Jag ska hem till Hassebacke i Sumpan och det går inte att åka något kollektivt dit, för man måste ändå sladda upp för backen sista biten och det är glashalt.
Hälsa Hasse så mycket.
Ja. Jag tar på mig jackan.
Hej då, Hasse.
Hej då.
If you want to get good, you have to sacrifice.
People are starting to remember CS:GO as I remember 1.6.
CS:GO felt like the last hope for Counter-Strike in many ways.
Oh, this is huge. Doge's throwing an alien in the corner just as the bomb's gonna go off. They're both gonna go down.
of happiness. Ladies and gentlemen, are you ready for some Counter-Strike?
Vi får gå tillbaka till avsnitt 131 för att vi senast liksom noggrant pratade om e-sport. Mm. Men nu är det kärlek på gång.
Så är det.
Och vi har fått besök.
Fin besök till och med.
Av Jägaren. Välkommen Jägaren.
Ja, men tack så mycket.
Och vem är då Jägaren? Jo, det här är alltså Fredrik Kemp som är en professionell Counter-Strike-spelare, i alla fall tidigare.
Tidigare.
Och numera, jag såg dig med en härlig förbundsjacka där. Jag berättar vem du är.
Jag är förbundskapten för svenska e-sportlandslaget då. Alltså, och det täcker ju kanske mer lite friidrott, många olika typer av e-sporter. Så övergripande ansvar för att vi ska gå bra här nästa VM som är på Bali faktiskt. Vi vann faktiskt i Israel här senast i november förra året. Så det,
och då var du med och spela, va? Var det inte det? Du fick hoppa in, ja, så jag tyckte jag såg något om det där.
Ja, det var en liten chock för mig. Vi fick ett covid-besked dagen innan avresa, så det var ju inget så mycket att snacka om egentligen. Utan jag drar väl på med tröjan igen och kör. Så det blev en liten nostalgisk resa 11 år senare efter att jag lagt av karriären. Så utöver att jag tävlar då både för landslag och var kapten under ett par år, så har jag ju tävlat på många världsmästerskap, har väl ett par bronsmedaljer, aldrig vunnit ett VM på min tid, numera kallat majors som tennis, men har ju sedan dess jobbat mycket med olika initiativ, utbildning, jobbar jag väldigt mycket med gymnasieskolor i Sverige för att också kompetensområdena som e-sportare ska växa ut i samhället. Jag jobbar med Ninjas in Pyjamas som är världens största e-sportorganisation, åtminstone Sveriges. Och jämför man Ninjas in Pyjamas med våra traditionella lag så har de ju mer följare än kanske Djurgården, AIK, Hammarby och ett par allsvenska lag till tillsammans. Om man kollar på sociala medier, närvaron där är ju enormt. Och då kan man fortfarande prata, men ja, alltså de är ju ett internationellt lag som tävlar på VM, men jag vill inte alla spela Champions League. Det är inte därför man tävlar. Så det är ju enormt hur det här växer fram på bara 20 år, som exempel så Ninjas in Pyjamas har varit där ute.
Och jag vet att du har du har också en gedigen idrottsbakgrund på fler plan.
Ja, jag spelade ju fotboll väldigt länge och var på väg upp lite med Djurgårdens juniorer när jag var yngre. Sen kom skador och fick ju tvingas kanske lägga fotbollskarriären på hyllan. Men samtidigt hade väl e-sporten börjat ta över också. Två äldre bröder som spelade väldigt mycket. Var väldigt drivna i att skapa de här kanske LANen som man kallar. Man är hundratals människor som kopplar upp sig. Förr i tiden hade vi inte så mycket internet, så då blev det att man hängde med dem och tyckte att ja, men det här spelet, det här är kul. Och nu vill vi börja kalla det mer en sport än ett spel, som många kanske benämner det.
Hur kommer det sig att e-sport har blivit så stort och så älskat, skulle du vilja säga?
Ja, men jag tror att det är samhörigheten. Alltså på samma sätt som du går och tränar fotboll eller hockey, så är ju verkligen att det här gör det tillsammans. Och man har väldigt tydliga roller. Att man har som fotboll och kanske en offensiv roll. Du har den som kanske är mer lagledare i laget, som styr och strukturerar upp hur man ska spela. Mer defensiva roller. Så det är ju ganska enkelt när man förstår e-sporten, hur man kan koppla traditionell sport med e-sport. Så jag tror att det är mycket av de bitarna. Många som man kanske hållit på med lagidrott kommer ju gå hem efter träningen och sätta sig och spela och fortsätta socialisera sig, som man faktiskt gör. Det har vi ju fått lära oss mycket under covid här, att möten online, wow, det är häftigt, men vi har gjort det här i så många år. Vi har ju en serie då som jag också är med och jobbar med, som ett svensk elitserien i e-sport. Där har vi just Counter-Strike, och vi har ju fått mer lag och också fler spelare som kanske satsar, och där är väl ett 600 lag någonting som är delaktiga i olika då serienivåer. Så där ser man att det finns mer lagstrukturer, saker börjar byggas.
Den här kärleksbombningen blir lite speciell på det sättet att ofta när vi kör igång en kärleksbombning, tror jag många av våra lyssnare direkt vet precis alla förutsättningar och så. Men en viktig grej här nu, känner jag för egen del också, det är liksom reda ut här nu också, vilka olika delar, vilka förgreningar, vilka ben finns det inom e-sporten? Och hur ska man bena ut det här? Förklara gärna hur upplägget är egentligen.
Vi pratar ju kanske lite om att e-sporten för många kanske större med FIFA, ESL som kör sina satsningar. Men traditionell e-sport är ju mer Counter-Strike, olika typer av first-person shooter och andra spel också. Så det är de stora tävlingsspelen som är mycket då FPS, first-person shooter, MOBA, multiplayer, battle arena och en del olika typer av titlar till. Så skiljer de sig ganska mycket, men de flesta är ju mer mest kanske lagdrivna, de som är populärast. Sen på ett VM så har vi ju Tekken som kanske många känner till, med liksom en mot en fighting-spel och olika typer av karaktärer mot varandra. E-fotboll som är då kanske FIFA, PES, det finns ju olika varianter. Tar vi Dota 2 som ett annat spel, där var det ju 400 miljoner plus förra majorn, och det är ju galna pengar.
Totalprispotten.
Ja, och då förstår man ju varför man lägger så mycket tid som man gör. Varför det också finns mentala tränare, performance team runt om. Man jobbar med sömn och näringsschema, och det blir mer liksom som en sport som växer fram.
Hur många är det som spelar e-sport i Sverige?
600 000 spelar e-sport. Sen är det ju en viss del av också kanske gamers, alltså som spelar lite mer casual, men det finns mängder av turneringar och du kan ju nästan tävla dagligen eller en gång i veckan, oavsett om det är amatörturneringar eller liksom en större tävling.
Vilka är de största? För du har pratat om det i Jansterpodden tidigare, att det, så som det ser ut nu också inom idrotten, så blir de här profilerna blir ju bara större och större.
Och ibland, och för vissa, framförallt yngre ungdomar, tror jag större än lagen. De följer spelare snarare än de följer lag.
Nej, men nu finns det ju en spelare, exempel Simple då, som är enorm. Han är ju verkligen överlägset bäst i CS då. Och har väldigt mycket tittare när han väl sätter sig och spelar eller streamar då. Och det kan ju vara, alltså streamers kan ju ha allt från 30 000 till 1 miljon när man går live och streamar inför liksom en publik i olika typer av spel. Så det är ju väldigt häftigt. Men jag tycker också, men att man måste jobba med liksom sunda förebilder, så att alla också vet så här, men hur är jag? Hur vill jag både framstå som människa och spelare, men hur vill jag bygga liksom sporten, eller ja, om, i det här fallet kanske sporten framåt.
Vem är en bra förebild tycker du? Jag ska gå in och följa nu.
Nej, men jag skulle säga Getright skulle jag säga. Han slutade faktiskt spela som proffs ett år tillbaks, så han är ju faktiskt inte aktiv längre, men jag tycker att han har varit så viktig för många frågor. Han har varit öppen med att han haft liksom en magsjukdom som varit lite tufft under liksom hans resa som proffs. Han blev utsett till världs bästa spelare, tror jag, 3 gånger under sin karriär. Och banade väl väg från att, eller vi var bäst i världen, jag skulle säga 99 till 2005 någonstans. Sen dippade det ett par år, och sen vart vi bäst igen med Getright och hans olika lag. Men han var väldigt driven i sig själv. Han var alltid där tidigt, men typ som Beckham, alltid där frisparkar, liksom malde på, och men väldigt professionell, som också alltid bara går in för att vinna. Jag har också en annan kollega som heter Tommy Ingmarsson Potti. Kan följa honom också. Han är nog kanske det mest.
Till att börja med, det är alltså Kristoffer Alesund som är Getright.
Kristoffer Alesund, ja, precis.
Följ.
Tommy Ingmarsson, alltså jag pratar alltid gott om honom just som ledare. Han var ju den här, förlorade en VM-final en gång. Jag tror han har vunnit 11 stycken världsmästerskap inom åren. Torsken final, absolut. Det är ju absolut inte roligt. Men det var liksom, jag måste tillbaka till ritbordet och ändra om för mina lagmedlemmar. Liksom, de hade tappat den här mentaliteten att vinna.
Det är mycket artistnamn. Jägaren, var kommer det ifrån förresten?
Nej, men det var dels fotbollen. Jag var väldigt offensiv och snabb. Jag var anfallare, och sen brukade jag också jaga runt mina vänner på skolgården. Så det blev väl liksom jägaren.
Så det har inte med e-sporten egentligen, eller?
Nej, det var inte med e-sporten. Och jag fick ta en stavning som var AE faktiskt, för att man inte kunde skriva in Ä i Counter-Strike då. Så jag tyckte det var lite häftigt också, ja, det blev en internationell stavning.
Jag ser för övrigt att Getright har 354 000 följare på Twitter.
Ja, men det är ganska många.
Vad säger Riksidrottsförbundet? Alltså, vad har framförallt varit mothugget? För ni har ju försökt gång på gång att komma in utan att lyckas. Mm. Vad har varit deras motargument som har stoppat er?
Grunden är ju att vi har haft 2 olika förbund som har försökt söka in, och då vill ju se ett enat förbund som söker. Sen är det också alla specialförbund som ska säga sitt om de vill ha in e-sporten. Det är fortfarande en omröstning som måste ske. Men där tycker jag också att ska vi också få rättvisa i det, så tycker jag också att man ska förstå vad e-sporten är. Därför är det så kul att få vara med i en sån här stor podd som just handlar om sport. Vi ser oss själva vara en sport. Jag tar ofta Ragnar Skanåker, liksom OS, och nu också Magnus Pettersson. Jag kommer tänka på din Atlanta OS 96 bågskytte, men det är inte så fysiskt krävande. Det är liksom mer mentalt. Du skjuter på tavlor och så ska du prestera.
Jag köper 100% att hur kan du göra en skiljelinje mellan e-sport och skytte under rubriken att det där är inte tillräckligt fysiskt. För det finns ju massor av sådana sporter. Det finns ju bowling, det finns ju curling, det finns ju golf, det finns ju bangolf. Det finns ju hur mycket som helst som inte är dugg mer fysiskt än det ni gör.
Jag tycker att det är jätteviktigt. Alltså jag kommer ju själv från en sportig bakgrund. Jag tränar fortfarande väldigt mycket och tycker att det har gett mig väldigt mycket som e-sportare. Så absolut, jag håller med om de bitarna. Men, någonstans...
men säger de det, undrar jag bara. Finns det med i vågskålen varför ni inte kommer igenom den här fysiska delen?
Jag tror det mer har pekats åt hållet att det behöver liksom ena e-sporten så att det är ett förbund som det blivit nu. Så att vi kan ansöka. Det har inte pekats just på den delen. Sen... Så jag är väl lite rädd för att samhället också inte hänger med på vad e-sporten ger. Och där tycker jag att man är lite lat, och inom föräldraskapet också, att du kan skjutsa dina ungdomar till alla sporter. Stå i ösregn och kolla på en match. Men du kan inte sitta 5 minuter med din dotter eller din son och förstå vad det handlar om. Det är otroligt viktigt att man förstår vad ungdomarna behöver för att leva lite också. Mm. För mental hälsa, det är ju... Det kanske är det viktigaste ämnet som vi behöver beröra mer i samhället. Att vi måste ju må bra i oss själva. Hur gör vi det? Hur mår vi bra om vi då tar bort kanske ungdomarnas centrala punkt?
Där gav du ett väldigt bra konkret tips egentligen till föräldrar med barn som e-sportar. Finns det något mer tips som du känner att det där skulle nog många må bra av att höra?
När en förälder säger så här, ska du verkligen hålla på med det där så mycket som du gör?
Nej, men det är väl just det här att verkligen ställa frågor. Vad är det du spelar för någonting? Vad lär du dig idag? Kan jag hjälpa till med någonting? Kan jag få vara med och spela kanske till och med? Jag har träffat många ungdomar och föräldrar samtidigt, haft samtal och till och med utbildat äldre att spela. De äldsta jag coachat är Silver Snipers, de är 80 år nästan i snitt. Och de får ju en annan del av det här, att de får spela med sina barnbarn, de får lära sig hand- och muskoordination liksom, och men också det här att det blir som ett modernt sudoku för dem. Det blir en annan form av social också närvaro när man kan spela med andra på nätet. Så det här att vara äldre, det växer ju verkligen fram. Och att kunna spela med sina barn, det tror jag verkligen är liksom, det är nästa generation, att de e-sportarna som växte upp med gamers då kommer komma in och börja spela med sina unga, för de förstår själva vilket värde de fick. Men som förälder är det verkligen att ta en titt på det, ställ lite frågor. Jag lovar att ni kommer få det mycket bättre hemma.
Nej, hörni, jag vill se lite dubbeltummar från er i chatten. Tweeta in till oss på Elitserien. Glöm inte ni att lägga till hashtag SCCSGO i meddelandet. Då börjar ploppa på skärmen. Nu ska vi se. Kalle. Karma. Ska få med sig den där fraggen. Återigen, Karma är ju en spelare man måste höja också. Fruktansvärt duktig på AVP. Och väldigt konsistent också skulle jag vilja säga. Ligger alltid över 10 frag, 10-15 frag när han spelar.
Ja, Kaosen spelar upp i mitten också. Fena Jima, vet inte vad han gör med sin digel. Han får med sig en i alla fall. 2-3 läge skapat.
Det finns säkert en och annan som tänker på till exempel Counter-Strike som ett krigsspel i dessa tider kopplat till kriget i Ukraina. Känner du att du har blivit bemött på något annat sätt sen kriget drog igång?
Jag tycker faktiskt inte det, och någonting som man märker inom hela e-sport-community är att många har ju ställt sig något enormt bakom det här. Också de stora profilerna, Simpel bland annat, som kanske är då världens främsta spel. Han är själv från Ukraina, och basen i hans lag är ju Navi, och det är ett ukrainskt lag som är extremt bra. Men det är också ryssar i det laget, och där har de ju varit enade att så här, fortsätter de ju spela med varandra och visa styrka bakom det. Sen så är det klart att många mästerskap ställs in, många turneringar man får vara med och ha ryska spelare på, men det finns fortfarande det här budskapet att vi är helt emot det här, vi vill stå enade med e-sporten. Och det är faktiskt lyft upp, jag tror att det var CNN eller en annan stor kanal som lyfte upp det här med då Simpet som på Sten står och pratar om det här. Och där är ju e-sporten enormt stora på Twitter, där man verkligen har backat och gjort insamlingar. Vi gör själva faktiskt en insamling nu på lördag för Ukraina. Sen är det ju också det här klassiska, ja, det skjuter på någon. Så har vi aldrig någonsin har tänkt. Vi har ju tänkt mer kanske som en strategisk sport. Man kan ju ta det som ett digitalt schack, att du dock måste också kommunicera så bra med en LA-medlemmar. Men det är som att du slår igång det här spelet. Det är väl som att du sätter på kanske en actionfilm, men du tänker ju inte på att du plockar bort någon från spelplan liksom, utan det är mer liksom en motorisk del. Så,
och Skanåker skjuter ju också med pistol.
Ja, precis. Och där är väl liksom mer kanske våld i så fall än vad man gör i e-sporten. Det är ju sånt. Det är nytt i samhället, så jag förstår liksom att man kanske tänker så. Ja, men då tycker jag det finns mycket värre saker, och att man faktiskt avreagerar sig mer när man sitter och spelar. För mig är det också, när jag spelar nu, mer att jag kanske släpper lite från jobbet. Jag kan koppla av, lägga bort mobilen och känna att här är en skön zon för mig. Jag kan hänga med mina vänner online och umgås.
Om det är någonting som har raspat lite mot bordet under den här inspelningen, om ni har hört något av det, så är det ditt armband. Och det är ju fint.
Vad är det för armband?
Nej, men det är faktiskt för bröstcancerfonden som det står Hope på, för Ukraina då. Så de gör en insamling, så det är ett gulblått band. Man kan tro att det är Sverige, men det är såklart för Ukraina. Och det är väldigt fint att det finns så många människor som vill stötta. Jag vet många som åkt ner också och varit med i den här kampen för att hjälpa. Så det är att e-sporten är så pass community-drivet som det är, för att den ska kunna överleva som ett nästan självförsörjande organ som vi pratar om. Så det är väldigt fint.
Jag känner att jag har blivit upplyst kring e-sport.
Verkligen. Nyttigt tror jag, och nyttigt för många att få lära känna en enormt stor sport närmare.
Om vi ska summera det, vad som är egentligen huvudanledningen till att älska e-sport, vad säger du då?
Nej, men det är en mötesplats där alla är välkomna, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning eller kanske också för att må bra i ett tufft samhälle. Det är en stor del av framtiden och det digitala samhället.
Ja, en sportens mötesplats, precis som sporthuset.
Ja.
Eller
hur? Nyttigt breddande av sporthuset.
Ja, vår mötesplats. Och dubbla saker på gång nu. Jägaren ska få snappa upp kärlekslappen till nästa vecka.
Vi får se om det här är någonting du känner igen och i så fall kan förklara vad det här är för någonting som kommer kärleksbombas nästa vecka.
Ja, Roland Garros, det är tennis.
Det är på grus, ja, i Paris, va?
Just det.
Du kör lite, man märker ditt Counter-Strike-uttal där. Jag tror fransmännen själva säger Roland Garros.
Roland Garros. Ja, nej, men det är häftigt.
Jag tänker på Mats Wilander 1982. Jag var 8 år gammal och satt storrökt. Liksom. Han var bara 17 år, precis efter Björn Borg hade lagt av. Borg vann ju 6 gånger kan det varit på gruset på Roland Garros. Och man tänkte att nu väntar varje vinter för svensk tennis. Så kom Wilander. Och vann direkt som 17-åring, osidad.
Ja, jag är helt... Nu ryser jag.
Dubbelrysning.
Ja. Men var det ju inte Mats Wilander vi skulle kärleksbomba? Har vi inte kärleksbombat honom? Känns som att det skulle kunna vara något sånt.
Jag tror du faktiskt.
Ja, jag nästan det jag vill minnas. Och undrar om inte jag drog en del om Roland Garros då.
Det pratade du om i avsnitt 182.
182, 182.
Vi finns ju på sociala medier. Du följer väl oss, Jägaren? Att Sporthuset på Twitter.
Det är jag rätt säker på.
Jo, men det tror jag. Det tyckte det såg ut så. Vi finns också på Instagram, Sporthuset podcast. Och det heter också vår hemsida. Tack alla som hört av som intro den här veckan. Dagens Svenskar, som de heter på Twitter. Riktigt häftig Twitterställe det också. Där de går igenom varje dag egentligen vad som händer i idrottsvärlden. De kom ett av inspelen. Mikael Häggström, Jocke Mod, Martin Paulsson, Pontus Karlsson, Niklas Andersson, Johan Rogestedt, löparen va? Åsa Johansson, Erik Dahlberg, Mats Jonsson som har hört av sig. Och supportersånger där det snurrar in olika förslag. Och fortsätt skicka in till oss också. Vilken skulle du välja om du fick välja en supportersång? Vad har du för favoritlag?
Liverpool.
Den har vi kört kanske 10 gånger.
Ja, precis. Man kan inte bara köra You Never Walk Alone. Så det får bli någon annan.
Ja, precis. Ska vi ta då? För det passade faktiskt. För att, bara några mil, undrar hur långt det kan vara emellan. Det är nog bara några mil mellan Liverpool och Wigan. De har halkat ner i seriesystemet, va? Jag kommer när de var uppe i...
Andreas Granqvist var där, va?
Ja, och Andreas Johansson en gång till.
Så kanske också.
Ja. Jag kommer när de var i Premier League där. Men vi har ju då fått... se vad jag har där.
En kuppar. And that's what
we're
signing for.
Will Griggs on fire. Your defense is terrified. Will Griggs on fire. Your defense is terrified. Will Griggs on fire. Your defense is terrified. Will Griggs on fire. Everybody!
Ja, underbart. Den där supporten som satt hemma och drog ihop den här och så blev den viral och sen spred sig till både Nordirlands landslag och massa andra.
Då, då har vi liksom dubbla Wigan-grejer på slutet där. För det här kom från Daniel Hedman.
Ja.
You Are My Sunshine med Wigan Athletic. En klubb som han har följt i både med- och motgång och som jag tog till hjärtat innan vi ens nådde Premier League och störst av allt vinsten i FA-cupen. De vann FA-cupen. Numera i League One, där kom beskedet alltså. Det är väl då den blir tredje högsta divisionen, League One i England. Och han tycker att texten är så fin. I dessa tider när det är som mörkas så lyser det upp på ett sätt med kärleken till sporten. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You'll never, där kommer you'll never förresten. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. En text som är stark och samtidigt sätter en prägel på det vi alla älskar, nämligen sporten i sig. Det var väl fint?
Väldigt fint tycker jag.
Mycket fint. Bra avslutning.
Ja. Tack Fredrik Jägenkamp för att du upplyste oss om e-sport.
Verkligen.
Tack själva. En ära att få vara med. Superglad för det.
Vi hörs igen nästa vecka.
Gör vi.
Ja, hej då.
Hej då.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.